Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Podplay.
Hörni, välkomna till ännu ett avsnitt av Nej men extra. Det är söndag, jag är här och Fredrik sitter mitt emot mig i studion redo att svara på era frågor. För det första så är det någon som undrar då, hur vanligt är det med dödsångest? Alltså om du ska liksom... Ah, finns det någon statistik eller finns det någon liksom generell...
Det finns ju. Och svaret är, det korta svaret är att det är betydligt vanligare än vad du tror. Mm. Jag skulle säga erfarenhetsmässigt att nästan alla har det, åtminstone vid något tillfälle och kanske åtminstone under någon period i livet.
Mm.
Så tillvida så är det rätt vanligt.
Men vad är dödsångest? Alltså betyder det att man bara har ångest kring någon sorts dödsfaktor? Eller vad är dödsångest ens?
Ja, i grunden så är ju det egentligen en evolutionär respons. Alltså vi är ju levande varelser och som alla levande varelser så har vi en överlevnadsinstinkt. Och det innebär att vi är programmerade, hjärnan är programmerad, kroppen är programmerad för att hålla sig vid liv.
Mm.
Och ett sätt att göra det... Det är att tänka framåt och försöka förutse vilka faror och risker som finns runt hörnet.
Mm.
Och antagligen var det så under evolutionen att de stenåldersmän som var oroliga, som oroade sig mycket och som tänkte så här, det är bäst, det blir kallt i vinter, du vet, vi måste samla mycket nötter eller vad det nu är.
Mm.
De överlevde bättre än de som var lite så här, det löser sig, det fixar sig, det ordnar sig. Och det gör att vi har alla den programmeringen att vi ska vara oroliga, vi ska tänka framåt. Det är bara det att för vissa av oss så verkar den här programmeringen vara så stark att den gör så att vi går omkring och har ångest och mår dåligt.
Mm.
Och det är ju det man brukar kalla för dödsångest. Alla har det, fast i olika utsträckning på olika sätt.
Men och gäller, man kan ha dödsångest så som jag hade över en annan person, eller är det... Betyder dödsångest att man har för sin egen död?
All ångest funkar ju på ungefär samma sätt. Man oroar sig över någon katastrof som kan eller kan inte dyka upp någonstans i framtiden. Och för vissa så fastnar de för att jag oroar mig för att jag själv kan dö.
Mm.
Och för andra så oroar de sig över att någon annan kan dö.
Mm.
Men det är ju i grunden samma känsla.
Mm.
Det är att i grunden att det finns någon katastrof här och jag kan inte avstyra den. Jag kan inte kontrollera den. Och sen så stressar man upp sig.
Ja, det är så hemskt. Det är så fruktansvärt att man måste dö. Men det är en annan terapisession.
Mm.
Och hur blir man av med katastroftankar? Det har vi lite pratat om. Det handlar om att bryta mönstret, eller?
Ja, tekniskt sett så är det relativt lätt. Det handlar om att först göra de här fyra stegen. Se verkligheten som den är, dela upp den i det jag kan påverka, det jag inte kan påverka. Släpp det du inte kan påverka och driv det du kan påverka.
Mm.
Så tillvida så är det rätt enkelt. Men då kommer nästa fråga, hur släpper jag saker då?
Mm.
Och återigen, tekniskt sett så handlar det om att hitta den här tankekedjan. Hitta stegen i tanken och gå in och bryta den.
Men hur ska man veta efter vilket steg man ska bryta? Jag hade aldrig vetat det om inte du sa.
Nej, och det där är också någonting man måste öva på.
Mm.
Men egentligen så handlar det om att bryta det någonstans. Det handlar någonstans om att stanna upp och ställa sig frågan. Men vänta nu, det här som jag har låst mig på, är det verkligen den enda möjliga förklaringen? Eller finns det andra förklaringar? Bara det faktum att man stannar upp och ställer den frågan, även om man inte hittar något svar, så hjälper redan det lite grann.
Mm.
Om man sen kan börja ge svar och säga att det kan bero på det här och det här och det här. Och, det här. Och sen kan börja säga hur sannolikt det är det.
Mm.
Då har man där brutit kedjan. Sen kommer man upptäcka när man försöker göra det här att i början så kommer man ändå halka in på den här automatiska kedjan som man har. Men kan man identifiera den och kan man bryta den genom att ställa frågor, då ligger man åtminstone betydligt bättre till.
Mm.
Och jag brukar säga att det viktiga, det är inte att vinna den kampen varje gång. Det viktiga är att ta kampen varje gång.
Mm.
Man kan tänka sig det som att man har två små gubbar på axeln. Du vet, den klassiska Disney, du har en liten jäkel på ena och en liten ängel på andra sidan. Den där lilla jäkeln säger så här, ja men du, det här kommer att gå åt skogen.
Mm.
Det beror på att alla hatar dig, de respekterar dig, inte vad det nu är. Liksom.
Mm.
Och den personen, ju mer den får prata, ju större och starkare blir
ja.
Den. Och ju mer vi lyssnar på den personen, ju större och starkare blir den. Och till slut är det en gigantisk person som står och matar oss med de här negativa tankarna. Och då handlar det väldigt mycket om att vända sig till andra axeln där den här positiva personen sitter.
Mm.
Och har vi inte lyssnat på honom eller henne så kommer det vara en väldigt liten person och väldigt svag röst.
Mm.
Men ju mer vi lyssnar så ju mer växer den. Och till slut så blir det en kraftfull röst och då börjar man hitta mer balans i tillvaron.
Mm. Och det som är viktigt att tänka på är att det tar tid. Allt sånt här tar tid och man behöver lägga liksom engagemang i det.
Ja, men det är bara att tänka sig. Man kanske har övat 30 år på att vara på ett sätt. Det är inte så att man kommer att lösa det här på en eftermiddag.
Nej.
Utan man måste ha tålamod med sig själv och så måste man förstå att så fort man provar någonting nytt så är man dålig på det.
Mm.
Det innebär att du kommer att misslyckas, det kommer att gå åt skogen, det kommer att bli fel. Det är inte det som är viktigt.
Nej.
Det som är viktigt är att man tar kampen varje gång, varje gång. Jag brukar tänka det ungefär som att gå till gymmet.
Mm.
Du vet, jag bestämmer mig för att komma i form så jag går till gymmet. Säg att du går dit en gång och du lyfter alla de tyngsta vikterna och du gör på allra perfekta sättet och du sliter och du bara tränar. Det är inte ens en mätbar effekt.
Nej.
Du har noll effekt av att gå till gymmet en gång. Men 10 minuter om dagen, varje dag utan undantag och helt plötsligt börjar du se en jätteeffekt. Det är precis samma sak med det här. Om du gör det här en gång, det hjälper inte.
Nej.
Gång på gång på gång på gång. Ibland vinner man, ibland förlorar man.
Men tycker du inte att så här nu att folk är så här quick fix? Att folk inte har tålamod eller engagemang nog att så här, i det samhället vi lever i att kunna göra såna här grejer?
Ja, men det där är ju någonting som jag går igång lite grann på.
Ja.
Därför att vara mentalt stark, det funkar ungefär som att vara fysiskt stark.
Mm.
För att bli fysiskt stark så måste du lyfta rumpan från soffan, du måste gå och träna och du måste träna hårt, då blir du fysiskt stark. Det finns ingen människa på planeten som bestrider det här jag säger.
Mm.
Det är bekvämt att sitta på en soffa, det är skönt här och nu, men jag blir inte stark. Detsamma gäller mental styrka.
Mm.
Om man spenderar sina dagar med att sitta på en mental soffa, att göra det som är bekvämt varje dag, att ta den enkla vägen, att du vet, följa strömmen, vad det nu är, det är bekvämt och det är skönt. Men du blir svag av det.
Mm.
Om du vill bli mentalt stark, då måste du träna din mentala styrka. Och det gör man precis på samma sätt som att träna sin fysiska styrka. Genom att utmana den.
Mm.
Man måste utmana den gång på gång. Och för varje dag som går så blir du lite starkare.
Mm. Jag tänker bara överlag att så här, det är så mycket nu som är så problematiserat. Alltså så här, du har det är problem med det. Man ska inte vara så, man ska inte vara så. Och sen är det ingen som... Alltså man har aldrig, jag ska inte säga aldrig, men ofta så har man inte engagemang eller tiden kring att så här, men det går inte att lösa, det är så. Ja, det är det säkert, men ja, typ. Så där, förstår du vad jag menar? Har du sett ett mönster kring eller för du har ju varit psykolog länge.
Mm.
Så jag menar bara om du har sett en skillnad från för, men säg 25 år sedan och nu.
Ja, men det är klart att det finns skillnader därför att samhället utvecklas och tekniken påverkar och så, det är en massa sådana saker. Men jag skulle säga att skillnaderna är större från en person till en annan än från en generation till en annan. Därför att i slutändan så handlar det om, är du beredd att investera i dig själv?
Mm.
Och för att kunna investera då måste man ha insikten, man måste ha kapitalet att investera och man måste ha tiden.
Mm.
Och det kan vara så att livet idag är så pass krångligt så vi har ont om energi, vi har ont om tid.
Mm.
Och det gör att det blir också jobbigt att investera i oss själva. Så det skulle kunna vara en förklaring. Men jag tycker att det är väldigt stora skillnader från en person till en annan.
Ja.
Och för att göra det ännu värre, det kan också vara stora skillnader mellan en period i livet till en annan. För jag tror vi alla har perioder i livet när vi är starka, kraftfulla, du vet, vi är en bra version av oss själva, vi har flow. Och sen har vi också perioder i livet när det är motigt.
Mm.
Och jag brukar alltid tänka att när man har energin och tiden, investera den då.
Mm.
Så att den finns där när det blir motigt.
Men det är då man inte behöver den. Då tänker man, jag mår så bra, jag är så bra, jag behöver inte liksom det.
Ja.
Och sen när man är på det lägsta, det är då man hade behövt.
Ja, och då är det för sent.
Ja, exakt. Nej, fy fan. Det är faktiskt så jobbigt att leva. Ska vi se. Ja, alltså, har du konkreta verktyg som man kan använda vid om en katastrof eller ångesttankar? Eller liksom? Du har ju den här fyrkanten.
Mm.
Men jag tänker någonting annat som är lite... alltså, inte ta så mycket tid. För jag tänker att det där tar ju, i alla fall för mig, kommer det ta så mycket tid att gå igenom alla de här stegen.
Ja, alltså det finns ju quick fix för att hantera en situation här och nu. Liksom. Ja. Vad gör jag nu? Men det finns också saker man kan göra för att påverka på sikt. Och det har vi pratat mycket om idag. Mm. Men jag brukar ibland använda så här ord bara för att hjälpa mig i situationen. Ett ord som jag ofta använder, det är stopp.
Ja.
Och då brukar jag använda varje bokstav där för att säga stopp, vad betyder det? Men det betyder stanna.
Mm.
Tänk efter. Mm. Orientera dig. Planera. Istället för att du bara rusar iväg nu och känner frustrationen får styra dig. Så ta bara en liten kort sekund och bara säg stopp till dig själv. Vänta, stanna nu. Vad är det jag försöker åstadkomma? Hur ska jag göra det? Finns det någon plan? Ja.
Okay. Men i vilken, det är där, för jag vill så gärna vara en sån person. Jag har velat det så länge, vara en person som stannar upp och känner in bara situationen innan jag tar mig an den.
Mm.
Men jag vet liksom inte vilken situation som har det utrymmet.
Nej, och det är därför det här är svårt. Men det handlar också om att skapa utrymme. För någonting som jag ofta upptäcker, det är att människor säger så här: jag måste det här.
Ja.
Jag måste det. Nej, du måste inte det.
Mm.
Du vill det. Det är en skillnad. Eller, jag kunde inte det här. Nej, du försöker inte. Mm. Eller de säger, jag har inte tid. Du prioriterar inte det här.
Mm.
Så att om man istället för att tänka, jag har inte tiden, så tänk, jag väljer att inte lägga tiden på det här. Om du istället för att tänka er så här, jag måste det här, så tänk, jag vill göra det här.
Mm.
Eller jag vill inte göra det här. För att lär vi oss att använda andra sätt att prata om problem, då lär vi oss också att använda andra sätt att se verkligheten.
Mm.
Och helt plötsligt uppnår vi det som man absolut borde sträva efter. Det är du som har kontroll i ditt liv. Det är du som kör bilen i ditt liv. Det är du som har en ratt. Du är inte ett offer för omständigheterna. Du är en agerande person.
Mm.
Du är ett subjekt, du är inte ett objekt.
Mm. Ja, så att också, ja, precis, för det tänker jag också att jag ska försöka göra. Ändra mina ordval, för jag tänker att det gör mycket om man bara... För det är också typ som att man inte vill erkänna för sig själv att jag kan inte göra det här. Men alltså, och det är okej att inte vilja göra vissa grejer till exempel.
Nej,
eller att
det
inte, men det är ju typ inte okej, känns det som. För man hela tiden säger jag kan inte för att... jag vet inte. Det är väl typ... Jag tänker att det är så man är uppväxt.
Ja, man programmerar sig själv.
Ja.
Man avgränsar sig själv. Och... väldigt mycket handlar ju om att börjar man tänka på ett visst sätt, beskriva verkligheten på ett visst sätt, då börjar man också agera på ett visst sätt.
Mm.
Och mycket av problemet som vi har, det är att 99% av det vi gör på en dag, det är ju inte en tanke med det. Vi bara gör det. Vi bara går till höger för att det är det vi alltid har gjort. Och vi bara tar den maten för det är det vi alltid har gjort. Och vi bara går till jobbet varför? För att det är det vi alltid gör.
Mm.
Påfallande sällan så stannar vi upp och tänker efter och tar ett medvetet beslut. Okej, måste jag göra det här? Nej, vill jag göra det här? Okej. Prioriterar jag att göra det här? Och jag tror att det är väldigt mycket i livet, i samhället, i utvecklingen som driver oss mot att få oss att känna som att vi sitter på en berg- och dalbana. Det går upp och det går ner, det går höger och vänster, men jag sitter bara fastspänd.
Ja.
Jag kan inte göra någonting.
Ja.
Vi sitter inte i en berg- och dalbana. Du sitter i ett flygplan. Ja, flygplanet går också upp och ner och höger och vänster, men du har en ratt. Du kan styra. Inom parentes kan man också säga att ett flygplan är mycket farligare än en berg- och dalbana, och det är kanske därför vi föredrar berg- och dalbana.
Man säger till sina barn, jag säger till mina barn hela tiden, liksom styr dem på ett sätt att jag är så här: ni behöver inte om du inte vill, eller liksom, du kan liksom kämpa på, försök. Alltså man hela tiden, eller i alla fall jag, pushar mina barn att se sitt eget värde, att de ska liksom veta sina gränser, men också hela tiden försöka nya grejer och dåliga tankar försöka slå bort och hjälpa dem att hantera och så här. Men man gör ju inte det, alltså, det är så onaturligt att göra det på sig själv.
Mm.
Men jag gör ju det varje dag med min äldsta dotter. Hon är 4 år och hon säger jag kan inte mamma, och då säger jag hela tiden exakt så där: Du kan, men om du inte vill så behöver du inte. Alltså hela tiden. Jag kan inte gå. Jo, du kan gå. Men vill du att jag bär dig så kan jag bära dig. Alltså du vet att det bara är sådär... att, jag tror att många gör det i sin vardag mot, alltså för att hjälpa andra eller mot andra. Men att man inte tittar inåt mot sig själv.
Men det är ju en hemlighet i livet lite grann tycker jag. Att det är påfallande lätt att veta vad andra människor borde göra.
Ja.
Det är bara svårt att göra det. Det är det. Och det är faktiskt så att...
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Det är lätt att på avstånd se vad en annan person borde göra.
Mm.
Men det är ofta svårt för oss att vända den blicken inåt och säga vad borde jag göra? Därför att vi vill så väldigt gärna lägga ansvar och kontroll i knät på andra människor och säga så här, att, nej men du, vänta, jag vill inte ta någon ansvar för det här. Eller det är du som gör det här. Medan istället se oss själva som det är vi som agerar.
Mm.
Det är vi som bestämmer vad vi ska göra och inte ska göra. Och just det här att du har ett val hela tiden.
Mm.
Du väljer vad du gör. Det är ångestskapande, för om jag väljer måste jag ta ansvar för det. Det är en av anledningarna till varför många människor inte vill välja.
Mm.
Men det är faktiskt sant att du väljer hur ditt liv ser ut. Det är du som styr det. Ja, men jag har inget bra att välja på. Nej, men då har du dåliga saker att välja på. Då kan du välja på dålig sak 1 eller dålig sak 2. Du kan fortfarande välja.
Mm. Men jag undrar en grej då, apropå det här med barn, är att finns det något sätt som du tycker, eller som... om det kanske finns någon teori kring hur man på bästa sätt ska liksom ge sina barn de bästa förutsättningarna för att inte känna så här. Det kanske är för individuellt.
Ja, men det är klart det är. Men det är klart också att det finns vissa fällor som nästan alla föräldrar går i.
Mm.
Det är ju det. Till att börja med så har vi en tendens att uppfostra våra barn som vi själva har blivit uppfostrade. Och det är en fälla. En annan fälla det är att vi glömmer bort varför föräldrar finns till. Föräldrar finns till för att förbereda barnen på att klara världen på egen hand.
Mm.
Det innebär att som förälder så arbetar man hela tiden med att göra sig själv inaktuell. Gör sig själv. Vi arbetar
det där är också så sorgligt. Alltså, fan.
Och det är det jobbet går ut på. Och det innebär ibland att barn måste möta utmaningar. Det innebär också ibland att barn måste känna frustrationen av att misslyckas. Det innebär att de måste lära sig hur det känns att förlora. Det innebär att de måste lära sig att förstå att det de gör påverkar andra människor och deras känslor och ta ansvar för det. Det innebär en massa saker som är rätt tuffa läxor. Liksom, sådär. Och det där är ju någonting man bör tänka på som förälder. Att mitt jobb är att försöka se till att mina barn faktiskt klarar sig utan mig ändå. Mm. Och för att göra det, då måste de lära sig de tuffa läxorna också.
Mm. Och ta sig igenom dem själva.
Mm.
Ja, det är faktiskt en grej som jag jobbar ganska mycket efter. Att jag låter aldrig mina barn vinna. Aldrig. Eller mitt ena barn då, som är... Hon förlorar alltid och då börjar hon gråta. Så att det har faktiskt varit en grej. Hur sorterar man riktiga fysiska symptom från påhittade psykiska, alltså typ hypokondri?
Det är väldigt svårt, måste jag säga. Det där är en jättesvår utmaning, därför att de fysiska symptomen och de psykosomatiska, alltså när man fokuserar på en sak och därför upplever det, de är nästan omöjliga att skilja från varandra. Därför att de känns likadant. Och det man gör i regel när man stöter på den typen av problem, jag brukar säga, försök undanröja de fysiska förklaringarna först.
Alltså att man benar ut.
Ja, men titta om du oroar dig för att jag vet inte, du har något problem med lungorna eller någonting. Kolla upp lungorna.
Ja.
Så då vet du det och sen kan man gå vidare. Så att det korta svaret är att det går inte att skilja de här symptomen åt. Man måste liksom utreda det.
Det är mycket som är så här, hur ska man tänka på att vad ska man tänka på, eller hur, för att inte tänka på att man ska dö? Men det går väl inte, alla kommer ju att dö.
Det gör det, och i slutändan så handlar det om fokus. Det är inte fel att någon gång tänka på att man kommer att dö och se sin egen dödlighet. Det är en bra sak. Därför att det får oss att sätta värde på livet och liksom sätta värde på här och nu. Men när det går till en sån gräns att det upptar all ens tankeenergi och så, då är det dags att börja träna sig att släppa det. Och det gör man väldigt mycket genom att träna sig på att fokusera på det man har här och nu och fokusera på det man vill uppnå. Att försöka fokusera på positiva saker. Att jag investerar min energi där istället. Så att det är den korta lösningen. Att skifta fokus.
Ja, men det känns, ja, precis. Och det känns som att mycket av lösningarna kring alla psykiska problem, tänkte jag säga, men all sin psykiska liksom tankegång är att man ska sortera ut och också välja vart man ska lägga sin energi och sitt fokus. Och det är så lätt att säga, men det kräver ju verkligen
Jag tycker du sätter huvudet på spiken. I princip alla problem attackerar vi på samma sätt. Analysera situationen, gör aktiva val, ta ansvaret för de val du gör. Om du inte är nöjd med resultatet, fatta nya beslut. Tänk på ett annat sätt. Så att ja, det är väldigt enkelt. Sen kräver det otroligt mycket träning att faktiskt göra det. Och då är vi tillbaka till att du måste träna igen.
Ja, för jag fattar inte hur jag ens ska kunna kontrollera min hjärna. Jag kan typ inte det. Vi är inte synkade, utan den lever sitt eget liv. Den går på liksom någonting annat.
Men vad var det vi sa? Du behöver inte lyckas.
Nej,
behöver bara försöka.
Ja, jag kommer absolut försöka, men det ska bli intressant att se hur lång tid. Jag kommer ringa dig om 10 år och bara... men också då är det många som undrar om trauma. Om man har varit med om ett trauma, oavsett vad det kan vara, att man har haft... trauma, helt enkelt. Hur tycker du att man skulle på bästa sätt hantera det? Ska man face it, eller liksom... Finns det...
Ofta när man har varit med om ett trauma, nu finns det många olika trauman och människor är på många olika sätt, men ofta så kommer man på sig själv med att man går och grubblar i efterhand. Tusen, jag skulle ha gjort det här. Eller så grubblar man och grubblar. Det här dyker upp i huvudet gång på gång på gång. Och då brukar man säga så här att du kommer att grubbla på det här tills du har tänkt klart. Om man tänker på det här sättet, att varje situation som man upplever i livet, i varje situation finns det en läxa. Det finns någonting jag ska lära mig av den här situationen. Och när jag har lärt mig det jag behöver lära mig, då är jag i regel mogen att släppa det och gå vidare. Så jag brukar, återigen, olika trauman, olika personer, men en bra tumregel, det är att man behöver lära sig den läxa som ligger i det här. Och det gör man genom att istället för att man grubblar lite på det nu och lite på det nu och lite på det nu, tänk klart. Grubbla ordentligt en gång.
Men hur, det är det där jag inte fattar, hur?
Man måste arbeta sig igenom det steg för steg. Och det, hur man gör det ser olika ut beroende på vilket trauma det är man upplever. Men det handlar om att man måste prata igenom det. Man måste lära sig att analysera det genom att titta på det på lite distans. Man måste också gå igenom det med känslor. Och så går man igenom det utan känslor och med känslor. Och när man gör det här gång på gång, till slut så kommer det du kan lära dig av den här situationen att kristalliseras ut. Och när du tar det med dig, då är du också mogen att släppa problemet.
För det, för mig är det också så, hur vet man vad som är ett trauma? För mig, som jag berättade om det här med min mamma, man slänger sig också lite med uttryck, tror jag. För jag är så här, men det är trauma för mig. Och jag menar, jag har gjort alla de steg. Vi har pratat om det, jag har gått igenom det. Jag har själv gått igenom det själv. Liksom, jag kan fortfarande, som att jag är där, och återuppleva hela situationen. Det är ingenting som jag tänker på dagligen. Men det finns verkligen där. Och när jag pratar om det så blir jag ju absolut stressad och sånt. Men jag känner mig färdig med det känslomässigt. Men det finns ändå alltid där. Är jag färdig med det traumat då?
Det måste du svara på själv. Alltså det problemet är att det här är självdefinierat. Du har gått igenom ett trauma när du själv tycker att du har gjort det. Och du är färdig med det när du själv tycker att du är färdig med det. Det är ingen annan människa som kan bestämma de här sakerna åt dig. Sen kan man ju då säga att jo, men man rör sig också längs en axel. Mm. Och om det är så att man gång på gång kommer tillbaka till en situation, då finns det någonting i det som gör att man inte kan släppa det.
Mm.
För det är någonting man inte är klar med. Och då behöver man, när man har tid och energin och kraften, gå tillbaka och reda upp den knuten för att lära sig det man behöver lära sig. Så att man sen, och här kommer det väsentliga, kan vända blicken framåt.
Och tänker du då att ur varje så här jobbig situation eller liksom, så lär man sig någonting?
Ja, det finns någonting man kan lära sig av det. Och om du kan lära dig av någonting av en jobbig situation, så har den i alla fall inte varit förgäves.
Men alltså, menar du att man, alltså att det är i regelhet, eller kan det vara vissa situationer lär man sig inget av, det är bara att gå vidare?
Jo, men det är klart att det finns ju sådana situationer också.
Mm.
Men i regel när man grubblar på någonting, så beror det på att det finns någon knut där som man inte riktigt har knutit upp. Och då brukar jag säga att om du ska grubbla, grubbla ordentligt. Grubbla effektivt.
Mm.
Liksom gräv då rejält i situationen så att du kan släppa den. För ett problem som vi har, det är ju att du kan inte leva livet i backspegeln.
Nej.
Ditt liv ligger framför dig, inte bakom dig. Och ju mer du går liksom och tittar bakåt, ju mer riskerar du att missa saker framåt. Så att det är viktigt att man någonstans kan dra de slutsatser man behöver dra av en situation, och så stoppar man det i sin ryggsäck där man har allting man har lärt sig.
Mm.
Och sen använder vi det för att förstå framtiden bättre och kunna navigera bättre i den.
Mm. Ja, alltså det är ju väldigt komplext, och det känns ju också så mycket, alltså det är så här, det är så tunga grejer också att man ska, oavsett vad det handlar om, så är det ju verkligen så här. Det är ju inte att man bara, det är också så här, stäng den här lådan. Det är ju verkligen inte bara att stänga en låda, utan det är så mycket mer, och det tar så mycket energi. Även om man bara ska grubbla en liten stund, så är det hela ens, alltså till och med fysiskt blir man ju trött till slut.
Jo, och det ska man nog ha respekt för, och därför ska man ha rimliga krav på sig själv hela tiden.
Mm.
Alltså jag tycker att många människor verkar ha en kravbild där de ska liksom, de ska vara så fantastiskt bra hela tiden. De ska vara så fantastiskt duktiga och fantastiskt skickliga och fantastiskt tåliga och fantastiskt bra på att hantera svårigheter och fantastiskt lära sig så fantastiskt mycket av sina erfarenheter och så.
Mm.
Och det är klart det är bra, den ambitionen, men jag tror inte kravbilden är att vi ska vara tillnärmelsevis så bra som vi tror att vi behöver vara.
Jag tror att det är verkligen är en produkt av det samhället vi lever i idag. För idag finns det inte att inte leva upp till den bilden som är en standardbild. Jag tycker verkligen att det ställs helt... När jag var yngre var det helt annan kravbild på min åldersgrupp då och en jämförelsevis nu vad det är. Alltså folk växer upp så mycket tidigare och det ställs så mycket krav i att ha vissa kläder, ha vissa sätt som man är på, gå på vissa aktiviteter, bara sådana små grejer.
Mm.
Och det sätter ju grunden, för mig fanns det inga krav. Jag luktade kiss, hade flis och leggings tills jag var typ 14. 14-åringar nu.
Ja.
Alltså jag vet inte ens vad det är. Det är vuxna människor.
Ja, och där tror jag också att det ligger en frågeställning där i som är viktig. Därför att omgivningen kommer alltid att ställa krav på oss. Det återigen kan vi inte göra någonting åt.
Nej.
Det vi kan göra någonting åt, det är hur vi väljer att svara upp på de kraven. Väljer vi att acceptera dem? Väljer vi att inte acceptera dem? Väljer vi att följa den kravställning som andra? Eller ska vi ställa egna krav på oss själva? Eller när andra människor mäter oss och dömer oss, är det någonting vi ska fästa vikt vid? Eller ska vi fästa vikt vid vår egen syn på oss själva och det vi tycker om oss?
Men går det att undvika? Har du någonsin träffat en enda människa i hela ditt liv som inte bryr sig ett uns av vad någon annan tycker?
Det har jag inte gjort. Nej. Men å andra sidan så finns det en hel gråskala här mellan jag accepterar alla krav eller jag styr helt
själv. Ja, självklart.
Och jag tror att det är nyttigt för de flesta av oss i alla fall att röra oss i riktning mot att jag köper inte det där kravet eller jag accepterar inte det där, utan här tänker jag själv istället, jag vill stå för det här.
Mm.
För i slutändan så är det så här, i absoluta slutändan, du behöver inte svara för någon annan människa.
Nej.
Du behöver bara svara inför dig själv. Det är bara din, när du dömer dig själv, det är den enda du behöver lyssna på.
Mm. Men kan man påverka, alltså, kan man påverka hur allt runt omkring ska påverka en? Alltså, kan man verkligen tänka så här, ja, men jag ska inte vara smal för det är idealet. Alltså går det ens att...
Man måste här prata om medvetna och omedvetna processer.
Mm.
Alltså väldigt mycket av det vi gör under en dag är bara en omedveten anpassning till omgivningen. Mm. Så omgivningen säger till exempel att jag ska ha vissa kläder på mig eller ska se ut på ett visst sätt. Då bara accepterar jag det. Jag stannar aldrig och tänker efter. Det är först när vi stannar och tänker på egen hand. Det är då vi skapar kontroll.
Mm. Tack återigen. Vart hittar man dig? Vill du att man ska hitta dig?
Ja, jag är inte svår att hitta. Mm. Man kan bara söka på mig på nätet någonstans. Det finns en hemsida som heter fredrikbom.se om man är intresserad.
Och kan man se dig, nu, jag har inte kollat så mycket på Gift för första ögonkastet, är det med en ny säsong som kommer nu?
Det kommer en ny säsong och där är jag med.
Spännande. Tack snälla för att du verkligen har, du var verkligen engagerad i allt. Det tackar vi för.
Podplay, en del av
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.